Och sen handlar det ju återigen om att det blir beslut som fattas nere i Göteborgs tingsrätt av en enskild domare istället för i Stockholm av folkvalda politiker.
Ja, hej och välkomna då till JP Samtalar, juridisk publikationspodcast. Idag så sitter vi i Göteborg på juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. Vi har satt oss i ett litet konferensrum på institutionen. Väggarna är fyllda av gamla juridiska böcker. Och idag så ska vi prata om juristens roll i samhället, domstolars ökade makt och hur det samspelar med och påverkar vår demokrati. Och jag heter Henrik Jansson.
Och jag heter Simon Seydahl.
Och vi är redaktörer för juridisk publikation och också juriststudenter på termin 6 här i Göteborg. Och dagens gäst det är Anna Wallerman. Välkommen.
Tack.
Skulle du vilja introducera dig själv som person och jurist?
Som person och jurist. Som jurist är jag doktor i processrätt här vid Göteborgs universitet. Och jag forskar mycket om domstolar och domstolars beslutsfattande och om de regler som omgärdar domstolars beslutsfattande. Jag är intresserad av domaren som person och jurist, om vi säger så.
Mm. Vad var det som fick dig att vilja forska om just det här?
Jag kom in på processrätt därför att jag tycker att det är en spännande kombination mellan å ena sidan liksom den ganska formalistiska juridiken och å andra sidan väldigt mycket nerv, väldigt stora, principiella, betydelsefulla frågor. Och det är väl lite det som ligger här också i detta att domarrollen är å ena sidan, det handlar om att upprätthålla regler. Samtidigt som det också finns en väldigt, det finns liksom den rollen i den enskilda tvisten där det handlar om att upprätthålla regler, men genom att göra det så har man också en funktion i staten eller samhället som någonstans går utöver det här lilla som det kanske handlar om i en specifik rättegång.
Var det självklart att du skulle forska när du var klar med utbildningen?
Ja, det var det faktiskt. Jag var ganska tidigt inställd på, jag hade tänkt tanken redan innan jag började på juristprogrammet. Och blev ganska tidigt klar över att det här var vad jag ville göra.
Vad var det som lockade?
Friheten tror jag. Och då menar jag inte frihet i termer av liksom arbetstid och så. Utan möjligheten att göra någonting som jag står för. Jag sa förut att domare har ju en roll i samhället och försvarsadvokater har en roll i samhället. Jag har ju, i min roll så har jag, tror jag, en större möjlighet att faktiskt fokusera på det, välja det jag tycker är viktigt och fokusera på det och föra fram sån information, sån forskning som jag tror att vi behöver.
Varför tycker du att det här är viktiga frågor?
Ja, vi kan ju bara, för att ta något väldigt aktuellt, titta på vad som hände i Turkiet igår. Mm. Alltså folkomröstningen. Det är ju någonting som vi förhandlar om hela tiden egentligen. Vad är det som domstolar ska göra? Vad är det politiker ska göra? När går domstolar över gränsen? Och när går politikerna över gränsen? Debatten kanske har vi inte haft. Vi har haft den i Sverige också, men kanske inte på det liksom tillspetsade sättet som vi ser till exempel nu i Turkiet eller ja, för ett par månader sedan med Donald Trump och inreseförbudet och så vidare. Men det här är ju frågor som vi hela tiden så att säga förhandlar om mellan politiker och domstolar.
Det här är någon sorts reflektion över juristrollen. Behöver man reflektera över det?
Absolut. Naturligtvis. Alltså vi kan ju inte tro att reglerna tillämpar ju inte sig själva. Det finns inget neutralt sätt att tillämpa en regel. Utan när vi gör det så lägger vi alltid in mer eller mindre av en egen värdering av något slag. Den värderingen behöver vi vara uppmärksamma på. Sen kan du i ett enskilt fall finna större eller mindre utrymme för den. Regel kan vara mer eller mindre tydlig, den kan vara lättare eller svårare att liksom få åt olika håll. Men det finns alltid åtminstone något utrymme för det.
Vilka är det som ska reflektera då? Behövs det liksom en självreflektion hos juristerna?
Ja, det tycker jag.
Vilka jurister är det som... Är det alla jurister eller är det kanske särskilt domstolar? Eller hur tänker du där? Man kanske först och främst tänker på juristerna i domstol som har väldigt makt och deras beslut får liksom väldigt konkret betydelse. Men behöver affärsjuristerna också reflektera över det här?
Min forskning har framförallt handlat om domstolar. Jag tänker att säkert. Ingen agerar ju i ett vakuum. Däremot har ju inte alla samma samhällsroll. Så domaren har en roll. Och där, den är kanske på ett tydligare sätt en samhällsroll. En roll som påverkar vår demokrati. Den rollen har ju till exempel inte försvarsadvokaten på samma sätt. Försvarsadvokaten har en annan roll, men som också är en viktig samhällsroll någonstans i rätten till försvar och så vidare. Så jag tänker att vi har ju alla en sorts roll att spela, och den rollen behöver vi förhålla oss till. Så det tänker jag ändå är ganska, ganska allmänt.
Du nämnde ju innan det här med inreseförbuden i USA. Som ett exempel på när jurister utövar makt som kanske traditionellt sett har varit politisk. Och det är den här juridifieringen av samhället. Skulle du kort vilja berätta, vad är juridifiering för något?
Det handlar väl om att allt fler frågor blir juridiska frågor. Det som vi kanske för några decennier sedan eller ett halvt sekel sedan inte uppfattat som någonting som man kunde gå till domstol över, går vi nu till domstol om. I Sverige så är väl kanske mänskliga rättigheternas framväxt det tydligaste exemplet. Alltså allt mer blir frågor om individer och rättigheter, och därmed blir det också någonting man kan ta till domstol. Där det kanske tidigare var en fråga om kollektiva intressen och politik, och därför någonting som man löste i mer diskursiva forum.
Mm. Just det.
När vi har hört dig tidigare prata så ritar du upp någon figur, någon cirkel, och satt in olika faktorer som påverkar det här. Kan du berätta lite, hur kan man beskriva det här? Liksom, vilka faktorer som påverkar?
Då tror jag att jag konstaterar, det handlade just om det här med rättigheter, och det är ju så att säga en av de här punkterna som spelar in. Alltså rättigheter har vuxit fram i någon mån självständigt och i sviten av andra världskriget, helt enkelt. Sen från Sverige så stärks ju det här av en annan punkt som är EU-medlemskapet. Europakonventionen ligger ju så att säga däremellan då, del av både i den europeiska gemenskapen och de mänskliga rättigheterna. Och sen handlar det också om konstitutionella utvecklingar i Sverige. Om man tar den här perioden då från kriget och framåt, har vi fått en ny grundlag. Mm. Och den grundlagen har också ändrats i flera omgångar. Den här bilden med en cirkel, så det är svårt att riktigt säga att ja, men det ena har lett till andra. Utan det är svårt att få den här dominobilden av det. Utan det är någon form av växelverkan där domstolarna kanske å ena sidan konstitutionellt har fått mer makt, men å andra sidan också har känt sig starka nog att, så att säga, gå fram och ta mer makt också. Mm. Så att det liksom verkar i en cirkel där olika utvecklingar förstärker varandra.
Du har sagt att det finns en lagstiftningstrend, liksom, att det går mot mer fakultativa regler. Och det är också vad du har forskat om. Berätta först, fakultativa regler, vad är det för något?
Fakultativa regler är, då är vi inne på i processrätten framförallt. Fakultativa regler är regler som inte säger vad domstolen ska göra utan vad den får göra. Och där, den stora skillnaden där är ju att säger du vad någon ska göra så har man inget val. Säger man vad någon får göra så ligger det ju också i det att man kan välja att inte göra det. Och där har man så att säga på ett väldigt explicit sätt tydliggjort det här att domaren måste träffa ett val och måste träffa det valet baserat på något annat än vad som står i lagen. Och det tycker jag är väldigt spännande.
Mm.
Och det här har absolut blivit vanligare. Om man tittar i den svenska rättegångsbalken så har vi dubbelt så många sådana regler nu jämfört med vad vi hade när balken kom till på 40-talet.
Varför har man valt att gå den här vägen?
Det är en väldigt bra fråga. Om man tittar i förarbetena så säger man att man vill ha flexiblare reglering. Och det får man ju, men frågan är ju varför vill man ha då en flexiblare reglering? Man tänker sig att det blir mer effektivt. Och med effektivt verkar man tänka sig spara pengar. Så det verkar finnas en bild från lagstiftarens sida av att om domaren kan skräddarsy handläggningen efter det enskilda fallet så kommer vi få en snabbare och billigare handläggning. Och det är ju ett stort förtroende som man visar domarna på ett sätt. Alltså man tror dem om att klara av att se precis vad som är behoven och anpassa handläggningen därutefter. Jag är väl lite tveksam. Dels har man inget direkt empiriskt eller vetenskapligt stöd för att det är så. Och man kan ju också fundera på hur det ser ut på våra tingsrätter. Alltså arbetsbelastningen, incitamentsystemet. Har dagens svenska tingsrättsdomare tid att sätta sig ner i lugn och ro och fundera när de får in en stämningsansökan? Hur ska vi handlägga det här fallet på bästa sätt? Jag tvivlar inte på våra domares förmågor, men jag vet inte om de riktigt har den praktiska möjligheten att ta det ansvaret.
Skulle man behöva utvärdera eller reflektera över hur det faktiskt fungerar?
Det tror jag absolut man skulle göra. Sen är frågan, det är alltid svårt att utvärdera den här typen av reformer, för att dels är det en utveckling som har pågått sedan 80-talet ungefär. Så det har ju hänt väldigt mycket annat, så det är svårt att isolera vad beror just på detta. Det jag tror skulle vara intressant däremot vore att fundera över, att försöka göra någon typ av tvärvetenskapliga studier över vad är det egentligen som händer med såna här regler, hur tänker domarna? Hur använder de det här? Blir det faktiskt så att man använder det på det sättet som var tänkt, alltså för att skräddarsy i enskilda fall? Eller blir det istället så att Domstolsverket sätter sig och skriver en rekommendation som egentligen återreglerar och så handlägger man alla fall på samma sätt ändå? Så att det tänker jag att man skulle kunna studera. Och kanske även så att säga, studera den bakomliggande hypotesen, nämligen domare är förmögen att göra det här. Sen kan man ju dessutom ifrågasätta det hela rent principiellt. Alltså, är att spara pengar ett rimligt argument för maktöverföring från politiker till domare?
Kanske inte.
Kanske inte. Man ska inte underskatta de ekonomiska argumenten i och för sig. Vi har till exempel Europakonventionens artikel 6 och rätt till rättegång i skälig tid. Och det bygger ju någonstans på att vi måste ha ett domstolsväsen som är hyfsat effektivt. Så att man ska inte helt underkänna effektivitet som någon form av legitimt argument. Men frågan är det trumf? Och där kan man väl vara mer tveksam.
Vad kan konsekvenserna bli av mer fakultativa regler, dels för individen men också för samhället i stort?
För individen blir det ju att man blir någonstans mer utelämnad till den enskilda domaren. Och är det en bra domare så är det ju utmärkt. Och är det en mindre bra domare så är det mindre bra. Och därmed finns ju också risk för olik behandling. Därför att det är olika domare och olika domstolar som kan utveckla olika praxis. Det blir också så att man riskerar att tappa helhetsbilden. Det kan ju vara så till exempel att det finns en idé om att i det här skedet så får svaranden en viss plikt eller en viss, men som kommer att kompensera senare. Och om man så att säga utan att riktigt ha tydliggjort en sån systematik bara öppnar upp för att man kan rucka på det, så finns det en viss risk att det blir snedfördelningar i det hela. Och sen handlar det ju återigen om att det blir beslut som fattas nere i Göteborgs tingsrätt av en enskild domare istället för i Stockholm av folkvalda politiker.
Du har sagt bland annat att konstitutionen, den svenska konstitutionen, grundlagen har uppgraderats. Något sånt där. Vad kan man säga om det?
Ja, vi hade ju knappt någon grundlag, höll jag på att säga, i första början av 1900-talet. Eller vi hade ju regeringsformen från 1809. Som faktiskt ansågs ha eller bygga på någon idé om maktdelning. I och för sig är jag inte en tillräckligt historiskt bildad jurist för att kunna gå in i den idén. Men det som var ju att 1809 års grundlag blev ju obsolet långt innan 1974. Vilket ju ledde till att man under åtminstone 50 år sådär, från säg 20-30-talet, löste en hel rad problem på ett ganska pragmatiskt sätt. Därför att grundlagen hjälpte inte riktigt. Den gav kungen en massa befogenheter som 1920, 30, 40, 50 vi inte kände att kungen skulle ha. Det är ju i alla fall lätt att tänka sig att det är ett land som någonstans alltid har klarat sig ganska bra. Eller åtminstone nu i modern tid har klarat sig ganska bra. Och dessutom har haft då en 40-50 år när vi egentligen inte har haft någon grundlag. I alla fall ingen grundlag som vi har tittat särskilt mycket på. Så är det ju svårt att argumentera för att grundlagen är superviktig. Men Sverige på 60-talet klarade sig hyfsat bra med en grundlag som var 150 år gammal och helt enkelt inte speglade verkligheten längre. Så där har det ändå hänt någonting. Och där tänker jag att både EU och Europarätten har spelat in. Alltså Europakonventionen som ju någonstans säger att det här... Här måste vi följa och här har vi en domstol som kan kontrollera det. Och även EU-rätten som också introducerade en tydlig hierarki. Alltså man säger att EU-rätten är viktigare än nationell rätt. Det är en hierarki som i sig är lite kontroversiell. Och mer så i länder som faktiskt har en stark konstitution som inte är så förtjust i att EU-domstolen kommer att säga det här. Men er konstitution är underordnat allt vi säger. Men det har i alla fall introducerat på ett tydligare sätt den här idén om att vissa regler är högre än andra och att vi måste kolla om de lägre passar ihop med de högre. Det är idéer som fanns tidigare men inte användes i särskilt hög utsträckning.
Sverige har ju ingen författningsdomstol. Nej. Som till exempel Tyskland har. Men kan man säga att vi har fått det nu i och med EU-domstolen och Europadomstolen?
Och förändringen i grundlagen?
Det skulle, alltså åtminstone EU-domstolen fungerar ju på många sätt som en författningsdomstol. Den tittar på, om man tänker på förhandsavgöranden, den tittar på rättsfrågor och den uttalar sig inte direkt och säger att en svensk lag strider mot EU-rätten. Men den kan ge ganska tydliga hintar i den riktningen. EU-domstolen funkar ju på många sätt så. Europadomstolen, inte riktigt lika tydligt, för Europadomstolen jobbar ju på ett helt annat sätt med enskilda fall. Så Europadomstolen säger ju att Sverige har brutit i det här fallet, men uttalar sig inte nödvändigtvis om våra regler som sådana, även om det naturligtvis kan bli sådana konsekvenser av det. Och sen har ju då Högsta domstolen börjat ta mera, fått större befogenheter genom att vi tog bort det här kravet på uppenbarhet i regeringsformen. Så tidigare var det ett krav på att en svensk lag måste vara uppenbart oförenlig med regeringsformen för att domstolar skulle kunna åsidosätta den. Det har man tagit bort, så nu kan den åsidosättas bara den är oförenlig med grundlagen. Så även de svenska domstolarna har ju så att säga bemyndigats att ta ett steg framåt här.
Kan du förklara också vad en författningsdomstol är?
Absolut. En författningsdomstol, det kan ju se lite olika ut i olika länder. Men idén är att man har en särskild domstol som är till för att kontrollera att lagstiftningen överensstämmer med författningen eller grundlagen. Så oftast tittar den ju bara på så att säga abstrakta frågor, det vill säga lagtolkning som inte sitter ihop med ett enskilt fall. Och i Sverige har vi ju haft idén att det här ska fullgöras av, i lagstiftningsprocessen istället av lagrådet, som ju alltså består av ett antal justitieråd som tittar på en lag innan den, eller på ett förslag till lag innan den blir lag och uttalar sig om eventuella problem i grundlagen. Men den stora skillnaden där är ju dels att det sker före, medan en författningsdomstol så att säga kontrollerar när lagen faktiskt har promulgerats. Och sen är det ju också så att har man en författningsdomstol så är ju den bindande. Alltså den, när en författningsdomstol har uttalat sig, så är det så det är. Lagrådet kan ju säga någonting och riksdagen kan säga att ja, vi har hört, men vi håller inte med.
Den här förändringen med det här uppenbarhetsrekvisitet, varför valde man att göra den förändringen?
Det var väl mycket som en reaktion på EU-rätten. Alltså det framstår som märkligt att en svensk domstol skulle vara, inte bara ha makt utan rent av vara tvungen att åsidosätta svensk lag som står i strid med ett EU-direktiv, men kunna konstatera att svensk lag står i strid med regeringsformen, men vi kan inte göra någonting för det är inte uppenbart. Så det var mycket en fråga om att så att säga höja den svenska grundlagen så att den åtminstone inte var så långt, framstod som så oviktig jämfört med nya europeiska rättsakter.
Om man tittar mer generellt på att juristerna får mer och mer makt i Sverige genom bland annat fakultativa regler och en juridifiering generellt, så kan man ju ställa sig frågan varför alltså då politikerna skulle ge ifrån sig makt.
Delvis tror jag att det handlar om att man faktiskt inte vill ha den. Alltså om man tittar på de här förändringarna i rättegångsbalken, så skulle jag tro att det upplevs som tekniska frågor som man inte riktigt vill ta i. I förarbetena så talar man om att samhället har blivit så mångfacetterat och komplext så att man kan inte lösa de här frågorna lagstiftningsvägen, och då så att dumpar man dem i någon mån på domarna. Så det finns någon form av svarte petter-logik här, och om man, jag har inte studerat det här, men pratar man bara anekdotiskt med domare, så tycker ju de oftast att sådana här regler, de tycker vill ju inte heller ha det här, utan de tycker att det är rätt jobbigt, de vill ha tydliga regler som säger vad de ska göra en gång för alla. Så det finns någon sån där att det här är inte så att alla försöker att få åt sig makt, utan det finns någon sorts svarte petter-grej här, att den som rör det sist blir tvungen att fatta beslutet.
Det finns liksom ingen dragkamp mellan politik och juridik.
På vissa områden gör det ju det, men inte på alla. Som sagt, när det gäller rättegångsbalksförändringen så tror jag inte att det gör det. På en del andra frågor gör det ju definitivt det. Om man tittar till exempel på dubbelbeskattningsmålen, alltså frågan som kom upp för ett par år sedan om att Sverige hade ett system där man först kan, om man har begått ett skattebrott, så kan man först få ett administrativt skattetillägg i en skatteprocess, en administrativ process, och sen kan åklagaren efter det väcka åtal och så kan man dömas till fängelse för skattebrott. Vilket ju då först EU-domstolen och sen högsta domstolen underkände som oförenligt med den europeiska EU-domstolens EU:s rättighetsstadga. Det är en fråga där det så att säga snarare är mer av en dragkamp. Alltså det här är ju ingenting som man ville lämna ifrån sig, utan det här är ju mer en effekt av det här rättigheternas framväxt. Det är någon form av, varför det händer, det är svårt att säga. Det är någon form av ideologisk ytterst förändring.
Går det att förstå som en sorts anpassning till kontinenten och omvärlden? För traditionellt så har ju riksdag och regering varit väldigt starka i Sverige på ett sätt som kanske inte har varit i andra länder. Kan man se det som en sorts anpassning och utökad maktdelning?
Absolut, det tror jag. Som sagt, det är åtminstone delvis en utveckling som vi har fått eller som har förstärkts av vårt medlemskap i EU och även att vi har skrivit under Europakonventionen. Så är det säkert.
Går det att förstå liksom ur ett mer ideologiskt perspektiv också? För jag tänker att sen 80-talet så har ju liberala idéer fått väldigt stort genomslag. Dels med framväxten av WTO och frihandel, och vi har EUs utveckling och det generella liksom rättighetsparadigmets utveckling. Man pratar om saker och ting i rättigheter nu på ett helt annat sätt än vad man gjort tidigare. Liksom går det att förstå att går att dra den parallellen att liksom liberala idéer ger ett mer juridifierat samhälle?
Ja, men absolut. Alltså det finns ju mänskliga rättigheter är ju definitivt något starkt ideologiskt. Vad det gör är ju egentligen att det ger en enskild någon form av trumf mot ett vad som mycket väl kan vara ett majoritetsintresse. Egentligen. Som ju blev ganska tydligt med det här dubbelbestraffningsmålet. Det var väl ingen egentligen som tyckte att det var jättebra grej att en massa skattebrottslingar inte bara släpptes ut ur fängelse utan dessutom får skadestånd. Det var väl ingen som riktigt tyckte att yay, gud vad bra. Men däremot kan man väl tycka, eller i den mån man kan tycka att det är bra, så tycker man ju det på grund av den ideologiska bakomliggande idén, nämligen att majoritet inte kan tillåtas köra över en minoritet. Och det är ju definitivt, alltså det är ju ett skifte där med, från den parlamentariska demokratin som vi har haft och fortfarande har förstås på många sätt, men ändå någon mån mot en mer konstitutionell demokrati som innefattar det här. Alltså minoritets- eller individskyddet.
Alltså ens intuition kan ju vara att det demokrati framförallt handlar om det här med parlamentarisk representation och folkvalda makthavare. Men alltså i någon mån är ju inte domstolarna i Sverige är ju inte folkvalda, och rättigheterna är ju inte heller liksom vad ska man säga, det är inte på samma sätt lagstiftning som vanlig riksdagslagstiftning. Alltså, finns det någonting odemokratiskt i en sån här utveckling?
Det beror på vad man lägger i demokrati. Och för all del också vad man lägger i rättigheter. För det här som du säger att rättigheter är inte vanlig lagstiftning. Det är ju en retorisk figur som rättighet, eller en sorts debatt. Idé som rättighetsrörelsen har fört fram. Alltså det här är inte en fråga som vi kan rösta om. Det här är någon sorts inneboende av gudgiven. Men så måste man ju inte se det. Man skulle ju mycket väl kunna se det som att det här är lagar som gäller i vårt samhälle. På konstitutionell nivå möjligen. Man kan nog inte se det som att det här är lagar som är som vilken lag som helst och faller lite på ingen. Men man måste ju inte se det på det här naturrättsliga, liksom det här är någonting som finns och gäller i alla tider, i alla samhällen. Utan det här är någonting som vi har kommit överens om i vår moderna västerländska demokrati, som vi tycker är någon form av konstitutionella grundvärden. Mer hokus pokus än så behöver det faktiskt inte vara.
Nej, det är lätt annars tycker jag att så här, även om man inte köper att det är en naturrättslig idé, så måste du ändå alltid trumfa alltså vanlig liksom lagstiftning som står i strid med en rättighet måste ju trumfas av rättighet för att det ska vara en rättighet någonstans. Mm. Så jag tycker ändå att det kan vara lätt att landa där ändå, att liksom även om man ser rättigheterna som lite mer vanlig positiv rätt, så funkar de ju som om de är över positiv rätt. Eller? Det kanske inte måste vara så.
Det måste det möjligen. Men där skiljer det sig inte från resten av konstitutionen. Till exempel den som säger att en lag ska antas i en viss ordning. Till exempel hoppar man över något steg i den ordningen så är det inte giltig lag. Det är ju liksom ganska formell poäng, men ändå konstitutionella krav. Så jag tänker man kan mycket väl se rättigheten helt enkelt som en del av våran grundlag. Mm. Och det för mig möter ju också det som den andra delen, alltså att domstolarna på något vis skulle vara odemokratiska. Alltså om man ska tänka så, så måste man får man ju ta den definition av demokrati som säger att demokrati är vad folket, eller snarare 51% av folket, tycker vid varje given tidpunkt. Och det som är den historiska faran med det är ju att har du med dig 51% av folket så kan du tortera de övriga 49.
Mm.
Och du kommer fortfarande vinna valet. Man måste ju inte se demokrati på det viset. Det konstitutionella sättet att se på demokrati handlar ju lite förenklat om att man säger att det här, de här konstitutionella reglerna är viktigare än så. De går att ändra, men det kräver mer än 51% av befolkningen vid en given tidpunkt. Och det, med det synsättet så ägnar sig domstolarna när de underkänner en lag. De sätter sig inte över folket, utan de prioriterar snarare mellan folkviljan som den uttryckt vid två olika tillfällen. Alltså domstolarna säger att nu har ni folket, de demokratiska lagstiftarna, uttryckt er på ett motsägelsefullt sätt. Och domstolarna använder då lagen för att säga vilken av de här två är det som vi ska ge företräde till.
Just det.
Men kan det inte finnas en risk också att man blir liksom bakbunden av juridiken, om man säger att det kanske blir ett hinder för progressiva förändringar, kanske till exempel att politiken liksom blir någon sorts fånge i juridiken i vissa lägen?
Lite grann, men i något mån är det ju det som är hela poängen. Alltså tanken är väl någonstans att politiken ska inte bli totalt låst av det juridiska. I alla fall, möjligen temporärt, möjligen begränsad, men liksom i det långa loppet så ska man kunna, så är det ändå liksom den demokratiska politiska lagstiftaren som ska kunna ändra saker och ting. Men ja visst, syftet är ju ibland att göra det svårare och på kort sikt kanske till och med omöjligt. Så ja, ibland kommer det kanske få effekten att det tar längre tid att göra någonting bra. Och ibland kommer det förhindra att man gör någonting dåligt. Där finns ju en avvägning naturligtvis, alltså hur svårt ska det vara? Hur ska vi sköta den här maktbalansen?
Ja, men av politiker kan man ju utkräva ansvar. Och det är ju liksom centralt i en demokrati. Och det är ju inte lika lätt att göra av jurister.
Tvärtom, domare är ju typiskt sett oavsättliga. Såvida man inte begår någon form av allvarligare tjänstefel. Och där är väl den ena då att tolka lagen är en sak. Att direkt åsidosätta den kommer du faktiskt kunna avsättas för. Det som man kan göra är naturligtvis att så länge domstolarna agerar inom lagarna så kan man kanske inte, så att säga, utkräva ansvar för vad de har gjort tidigare. Men man kan ju styra deras framtida agerande genom att ändra lagarna. Ta det här med straffet för mord till exempel, som lagstiftaren ville skärpa. Där Högsta domstolen sa att ja, men tittar vi på lagtexten så har ni ju faktiskt gjort motsatsen till att skärpa. Ni har ju närmast gjort det lindrigare. Och dömde därefter. Den domen är ju inte mycket att göra åt. Men det var ju inte så att man här försökte göra någon liksom revolt mot regeringens legitimitet eller någonting sånt, utan det är ju egentligen en hemläxa, liksom gå tillbaka till ritbordet, skriva om den här lagen så att den faktiskt säger det ni vill att den ska säga. Så finns det ju alla anledningar att tro att domstolarna kommer rätta sig efter det i framtiden.
I andra länder där domstolarna har en stor roll i samhället, kanske större än i Sverige, så finns det i vissa fall domarval, att man väljer domare folkligt liksom. Om nu domstolarna får en ökad roll i Sverige, är det någonting som skulle kunna bli aktuellt här också att titta på? Liksom?
Som det är nu så verkar vindarna snarast blåsa åt andra hållet. Alltså att det är nämndemannasystemet som vi börjar ifrågasätta. Inte utan goda skäl när det kommer upp sådana här mer eller mindre rasistiska uttalanden med jämna mellanrum. Däremot tycker jag absolut att det är en fråga som vi borde prata mer om. Alltså vem är domare? Hur utser vi domare? Vilka kvalifikationer kräver vi av dem? Och även när de faktiskt är inne, Vilken utbildning får de? Vilka incitamentsystem använder Domstolsverket? I dagsläget är det incitamentsystem som i princip går ut på ju fler mål du avgör, desto bättre är det. Jag vet inte om val är rätt väg att gå. Kanske, kanske inte. Men jag tycker absolut att vi borde prata mycket mer om hur vi utser domare, vilka kvalifikationer de ska ha och vilka förutsättningar de ska utföra sitt jobb i. Och det tycker jag också är en tydlig slutsats där. Domare får mycket mer att säga till dem. Så vi måste fundera mer på vilka de är och hur de kommer dit.
För det känns liksom lite problematiskt, eller hur man ska hantera det liksom, för att ja, men på ett sätt att ett domarval kanske skulle vara ett sätt att legitimera domstolarnas ökade makt, men samtidigt så finns det ju en risk att om man ska ha domarval att kanske blir populistiskt och att liksom rättsutvecklingen skadas på andra sätt.
Det bidrar ju också, alltså ja, det ger en legitimitet på det viset. Det bidrar ju också till en sorts politisering av juridiken då. Alltså nu om vi tittar på den amerikanska högsta domstolen där man liksom frågar ut kandidaterna i förväg om vad de tycker i vissa frågor. Vilket man ju kan tycka skulle göra dem jäviga på ett sätt. Så ja, det finns fördelar och det finns nackdelar där. Och som sagt, juridiken handlar ju för mig, och just nu delvis, om just detta att det är faktiskt en poäng att sätta käppar i hjulet, åtminstone temporärt. Alltså att bromsa upp utvecklingen, ge tid för reflektion, utveckling, debatt, omröstning. Så ja, jag vet inte, jag är lite kluven när det gäller det här systemet att välja domare. Men det är något vi borde titta på i alla fall.
Om man ser på juristrollen som man har som akademiker eller forskare, vad spelar man för roll i det här sammanhanget, i den typen av position?
Jag tänker i första hand att det handlar om att informera är fel ord, för det är inte som naturvetenskaplig forskning, nu har vi hittat en ny bakterie eller någonting sånt som liksom behöver berätta om, men att det ändå handlar om att ägna sig åt forskning som är relevant, som har betydelse, att kunna bidra med en perspektiv, tänker jag mig. Alltså att visa på, vi har den här debatten, hur går den egentligen till, vad handlar den om, vad är det som ligger bakom, och om man kan säga vart leder den. Det skulle jag säga är den rollen, alltså att visa på till exempel det här att vi får mycket flera fakultativa regler. Det är någon form av faktum, och jag tror inte att det var någonting som lagstiftaren hade gjort medvetet. Det är bra att veta. Det får de här följderna. Sen är det inte främst min sak att säga om det är bra eller dåligt. Men i alla fall att lyfta fram det. Nu pratar vi om det här. De här argumenten är släkt med de här andra argumenten och kan leda till det här. Så att möjliggöra att föra en debatt på en högre nivå, skulle jag säga.
Du är också lärare för framtida jurister. Med bakgrund av vad vi pratat om nu, hur ser du på den rollen?
På många sätt tror jag att det är den viktigaste rollen. Hur spännande forskning man än bedriver, så tror jag ju att det största intrycket man gör är det man gör som lärare, och i den mån man kan forma några av de blivande juristerna.
Hur förhåller ni er till det då? Inte bara du, utan liksom allmänt här på institutionen.
Vi pratar ganska mycket om det här. Alltså, vad är det som gör en bra jurist? Och vad är det för jurister som vi vill skicka ut i samhället? Och det är ju ingen fråga vi har någon liksom formel för. Men vi pratar ganska mycket om det här. Jag tror mycket att det handlar om att för mig, en bra jurist för mig är inte någon som kan lagboken utantill och liksom bara betar av fall, utan i någon mån det är en del av juristarbetet, men det handlar också om att lära sig att se när någonting är ovanligt. Det tror jag. Det tror jag är viktigt. Alltså, vi har idén om att lika fall ska behandlas lika, men vi måste kunna se när någonting är olikt och reagera på att det här sticker ut och det här behöver kanske därför en lösning som också sticker ut. Det tror jag är en viktig del i att vara en bra jurist.
Avslutningsvis, vad tror du vi befinner oss i de här frågorna om i framtiden? Vi får göra en framtidsspaning om 20-30 år. Och då pratar vi alltså om juridifieringen och domstolarnas ökade makt.
Kommer det fortsätta på samma spår?
Det tror jag. Ser inte att den håller på att vända än i alla fall. Jag tror att om vi tittar på det i svenskt perspektiv, att däremot är det kanske så att vi kommer lära oss att som just nu pågår det någon form av frälsningsretorik från viss, alltså det är en ganska polariserad diskussion fortfarande, att det pågår fortfarande någon form av frälsningsretorik från någons vissa sidor och andra som tycker att vi håller på att förlora någonting som var värdefullt i det pragmatiska, konsensusbetonade, kollektivistiska. Jag tror inte att vi har nått kulmen i den här utvecklingen. Jag tror vi kommer fortsätta gå mot konstitutionalism, mot individualism, mot rättigheter. Jag tror och önskar att vi kanske kommer att lära oss att det kommer bli vardag på ett annat sätt. Och lättare att hantera och att vi kommer bli bättre på att hantera det på det viset också. För att alltså alla rättigheter har ju olika vikt. Och en del rättigheter väger tyngre än andra och en del rättigheter väger faktiskt inte alltid tyngre än ett kollektivt intresse. Den diskussionen skulle jag gärna vilja se fördjupas.
Ska vi stanna där?
Ja. Tack, stort tack för att du ville vara med och medverka.
Det var bara trevligt.